Ja, vi kom igår när vi flög in här så kom vi skulle påbörjade inflygningen till Vasa och så ni vet man märker att nu är vi på väg ner och sen inträffade någonting och vi cirklade ett par varv i luften här uppe. Och sen vände vi tillbaka så det blev en lång resdag igår tillbaka till Helsingfors. Jag har sett flygplatsen 2 gånger igår. Men nu är jag här, det känns fantastiskt roligt. Niklas Pienso heter jag. Min pappa är ju från Finland, från Lavansari. Det finns nog ett svenskt namn på den ön ute i Finska viken där han är född. Han är ju krigsbarn som finns ju, jag tror 70 000 barn från Finland som under de omständigheterna kom till Sverige. Pappa var en av dem. Min farfar överlevde kriget och min släkt finns i Jyväskylä. Jag var där ett par gånger som barn men jag kan inte ett ord finska. Jag kan väl som en del av er Eisa Peiter, det där som har stått på en massa element men, och yksikaxe, men jag kan väldigt, väldigt lite annars. Pappa låter mer svensk än finsk. Men vi har rotsystem åt det här hållet, så är det. Känns väldigt roligt att få komma hit. Innan jag börjar mitt bibelstudium, jag insåg när jag satte temat att det är ju märkligt och ha ett bibelstudium om att vara kristen på jobbet en fredag. För då är väl de flesta som jobbar just på jobbet. Men jag tänker ändå dela några tankar om tro i vardag. För jag tror att väldigt mycket handlar om det. Att hur är man kristen i en arbetsmiljö där ganska få delar ens tro? Men innan dess bara några ord om Philadelphia, Stockholm och det vi står i just nu. Jag vet inte om ni har samma situation som vi. Hela Stockholm är ju fyllt av EU-immigranter. Man gissar att det finns 5-6 000 EU-immigranter. Av olika bakgrund och på lite olika grunder har de kommit till Stockholm. Men en stor grupp av dem sitter ju utanför våra butiker och tigger. Finns överallt. Man kan inte gå ett kvarter längre i Stockholm utan att man stöter på dem. Överallt i alla stadsdelar. Och det här är ju en situation som är helt ny och ganska oväntad. Och det finns inte riktigt någon beredskap och ingen idé om vad vi skulle göra. Vi har öppnat ett härberge i Philadelphia. Gjorde vi för flera år sedan. Men där EU-immigranter som finns i Stockholm kan komma och bo. 16 platser hade vi. Sen är, i samband med jul, i och med den här nya situationen, då blev det kallt i Stockholm. Då ringde Stockholms stad runt till oss som har härberge. Och frågade om vi kunde tänka oss att öppna våra lokaler. För blev det under -7 grader ska alla, oavsett tillstånd och bakgrund, ha möjlighet att övernatta inomhus. Vi var de enda som sa ja. Philadelphia i Stockholm. Hur ska man kunna säga nej vid jul till människor som riskerar att frysa ihjäl? Så vi öppnade kyrkan. Och det kom 100-120 människor till våra lokaler. Jag kan säga att det var kaos. Vi hade ingen beredskap för att hantera situationen. Men det som också hände var att vi fick 300 mejl från helt vanliga stockholmare. De hade uppfattat att vi öppnade och de frågade, kan vi hjälpa till? Och vi var helt oförberedda på den responsen. Så dagen före nyårsafton, på ni vet, väldigt kort varsel, så skickade vi ett svarsmejl, 2 dagars varsel. Och så sa vi, dagen innan nyårsafton, när ni är välkommen till Philadelphia, så ska vi berätta på vilket sätt ni kan vara med och hur ni kan bli en del i det vi försöker göra. Det kom 200 människor. Tänk dig den här kyrksalen nästan full med folk. 15 var medlemmar i församlingen. Resten var vad man kan kalla fullständigt vanliga svenska hedningar. Eller med ganska svag kyrklig koppling. Bakom mig så satt 2 äldre damer. Eller äldre, några av er skulle bli förnärmade. Men det var något äldre än mig i alla fall. Och damer var de definitivt. Och så säger den ena att jag bor ju bara några 100 meter härifrån. Jag har aldrig varit i den här kyrkan. Men nu tänkte jag att jag skulle hjälpa till. Och det kom människor från alla olika skikt i samhället. Alla olika typer av bakgrund. Och idag har vi närmare 200 volontärer i vårt arbete som inte är församlingsmedlemmar. Och det, när jag stod där dagen före nyårsafton med alla de här människorna i kyrkan som ville göra en god gärning, så upplevde jag ett andligt tilltal som jag fortfarande försöker tolka. Men det var så starkt att Gud talade. Fast jag kunde inte urskilja det exakta budskapet, men någonting hände för mig när jag mötte alla de här människorna. Så inser jag, de vill inte sjunga i våra körer, de vill inte vara med i något lovsångsteam, de vill inte sitta i bänken och lyssna på mig när jag talar, men de vill tydligen göra en god gärning för sin medmänniska. Och det ligger ju någonting av evangelium i det också, eller hur? Ganska nära evangelium. Och jag tänker på det Jesus säger när han möter en farisé eller en skriftlärd som frågar efter det viktigaste budet. Så talar de en stund och så säger Jesus till honom: du är inte långt ifrån Guds rike. Det uppfattade jag när jag mötte de här människorna. De är inte långt från Guds rike. Och de här finns överallt på nära avstånd från våra kyrkor. Så vår stora utmaning just nu är ju: hur förvaltar vi det här? Vi har nu fått frågan från Stockholms stad och bejakat den att öppna ett större härberge. Vi har ett härberge med 50 platser. Det är Stockholms största. Och Stockholms stad har tagit oss i handen, vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Och sagt att vi vill väldigt gärna att ni hjälper oss att göra det här. Och i Stockholm fick vi ju ett regeringsskifte. Vi har en vänsterinriktad majoritet i ledningen i Stockholms stad. Och det som, då tänker man ju med den bakgrund jag har att ja, men de är lite skeptiska till oss i frikyrkan. Men jag hörde nu från tjänstemännen att Vänsterpartiet, ni vet de före detta kommunisterna i Stockholm, de sa: kan inte Philadelphia lösa det här? Och då tänker man faktiskt att Gud gör någonting. Vi är i en helt ny situation i Stockholm. När vi fick frågan om vi ville öppna ett härberge, då sa vi väldigt tydligt till Stockholms stad, för Stockholms stad vill finansiera det här. De har hyrt en stor lokal precis vid Globen, 500 kvadratmeter, och så har de sagt: ni får den här lokalen i 3 år om ni hjälper oss med ett härberge. Och då sa vi till dem att vi är ingen social utförare, vi är tronsgörare. Vi är ingen kommunal utförarorganisation, vi är en missionsrörelse. Och jag insåg att jag måste nog säga det där ännu tydligare. Så vi gick upp och satte oss med förvaltningsdirektören i kommunen och den administrativa chefen. Två sköna snubbar i 60-årsåldern. Och jag är kaplan i Sveriges riksdag. Så en gång i veckan så är jag i riksdagshuset och leder en andakt. Så jag hade på mig min rundkrage och jag tänker jag tar med mig alla förstärkningsattiraljer jag har för att de ska fatta vem jag är. Så jag kom med rundkrage, jag hade Bibeln i handen, ni vet. Och jag inser ju att jag är en skäggig äldre man jag också. Så jag tänker att det ska inge någon sorts känsla hos dem jag möter. Och så sa vi till den administrativa chefen, handläggaren, de var 3 stycken, att ni måste inse att kombinationen av skattemedel, utsatta människor, en pingstförsamling och att folk blir omvända. Om vi ber till Gud för människor som inte har livets nödtorft, om vi döper folk som kommer till tro, och det sker bland annat med inblandning från skattemedel beviljade av Stockholms stad, om media får tag på det här, ni inser vad som kan hända. Och då säger förvaltningschefen: det kan vi hantera. Och jag tänker, han hör inte vad jag säger. Jag vet att jag är tydlig. Jag är tydlig, jag har fått den gåvan av Gud. Så jag tar sats igen. Och jag säger att vår önskan, vi har all respekt för alla människor. Och det är också viktigt för oss att säga. Vi bryr oss inte om vilken religion människor har. Vi bryr oss inte om vilken sexuell läggning de har eller vilken etnisk bakgrund de har. Vill de komma är de så välkomna. Vi hjälper alla utan urskiljning. Det är vår grundhållning. Men om någon människa vill ha förbön av oss, då ber vi för dem. Och om någon kommer till tro vill låta döpas, då döper vi dem. Och vår önskan, sa vi också, är att leda människor inte bara, vi vill inte bara ge dem härberge över en natt. Vi skulle ju önska påverka deras liv i en ny riktning, och för oss är tro en av de starkaste förändringsfaktorerna vi känner till. Och vi tänker försöka förmedla det. Och då säger förvaltningsdirektören, vi vet det. Vi vill ändå samverka med er. Är inte det en fantastisk utveckling? Ja. Så mitt i det här står vi nu, och vi är rätt omtumlade. När vi gjorde budget och verksamhetsplan förra året för det år som är nu, hade vi ingen aning om detta faktiskt. Och efter nyår så bara allt det här har rullat på. Och frågan kom från Stockholms stad, och vi insåg att Stockholms stad har redan bestämt att vi gör det här. Och vi sa till Stockholms stad, vi behöver en process i vår församling och vi måste fatta beslut. Men min vice föreståndare var ute på Slakthusområdet, vilket namn, det där fastigheten ligger. Och när han gick runt och tittade på den här fastigheten ihop med fastighetsgubbarna från Stockholms stad, då säger en av de fastighetsgubbarna till min vice föreståndare långt innan något är färdigt: ja, det är tydligen Philadelphia som ska ha den här lokalen i 3-5 års tid, har de sagt. Och då insåg vi att från staden är allt färdigt, vi är inte riktigt med än. Men vi gjorde en process, och jag måste säga att jag har aldrig fått så mycket positiv respons ifrån församlingen som i det här som vi nu har gjort. Det är också lite omtumlande. Och så konstaterar vi att vi tänker inte göra ett eget projekt av det här. Folk kan inte ge pengar till härberget, för då kommer det i värsta fall folk ge pengar till härberget, och så får vi stänga barnverksamheten. Ni vet, man går på känsla. Så vi sa att du kan bara ge pengar till församlingskassan, därför att det är vi som församling som gör det här. Och vi har en budget på 12 miljoner. Vi samlar in 12 miljoner på ett år. Och vi insåg att vi måste öka vår insamling med 20%. Vi behöver 14 månader det här året om det här ska gå. Och man vet ju inte hur folk funkar, men i mars månad fick vi in 2,8 miljoner kronor på en månad. Jag har faktiskt aldrig varit med om det. Aldrig någonsin. Så vi fick på en månad nästan allt vi behövde. Det är rätt omtumlande. Vi tror att Gud finns i det här. Men om jag får be er om någonting, så är det att ni ber för oss. Faktiskt. För det finns en jätterisk i det här. Vi blir ju så glada när vi får samverka med samhället. Det är svenskt. Vi har en stor tilltro till samhället. Pappa, stat. Ni vet det här att myndigheten uppskattar oss. Det är vi väldigt glada för. Och jag är glad för det. Men jag vill inte förlora min identitet. Jag vill förbli missionär i mitt eget land och i det jag gör. Och aldrig ingå avtal som gör att jag måste vara försiktig eller tyst. Det är den här erfarenheten vi har när vi har samverkat med myndigheterna i vår mission. Vi har gått ihop med SIDA, som det heter. Men de kräver ju att vi bara bedriver sociala projekt och att vi inte evangeliserar. Och det är ju naturligtvis fullständigt otänkbart att agera så, men vi har gjort det, och det har gjort någonting med oss som inte är bra. Och vi har sagt, det får inte hända igen. Så har vi 200 människor som är helt vanliga svenskar som nu finns i vår verksamhet. Vi behöver nå dem med evangelium, faktiskt. Och vi behöver hitta ett bra sätt att göra det på. Jag också ser det att medlemmarna i Philadelphia har för första gången blivit frimodiga. De kan säga på jobbet, det är min församling som gör det. och känner sig glada. Det är också värt att fundera på. Och för första gången så bjuder medlemmar med sig kollegor till kyrkans verksamhet. Flera stycken har ju tagit med sig sina fullständigt ateistiska kollegor för att jobba en kväll på härberget. Man är volontär och det börjar alltid med en bönesamling, lite bibelläsning och vår motivation till varför vi gör det. Vi tror att Jesus har kallat oss till detta. Och de kommer tillbaka. Gud finns i det här. Det är jag helt övertygad om. Men vi behöver visdom för att komma rätt. Men det här är jag uppfylld av just nu. Så är det. Ska vi resa oss upp, ska vi be till Gud. Gud, vår himmelske Fader, vi tackar dig för den här dagen. Och vi tar emot den här dagen som ännu en gåva ifrån dig, som nåd ifrån dig. Du fanns innan vi klev in i det här rummet. Du fanns och finns i de timmar som kommer. Du går före oss, Herre. Och nu ber vi dig, låt din helige ande tala in i våra liv. Rör vid våra hjärtan, fyll våra sinnen. Du vet vad vi kämpar med, vad vi längtar efter, vilka böneämnen vi bär på. Du vet om all vår besvikelse, känner alla våra nederlag, du kan all vår förmåga, du vet om vår kraft och vår styrka. Nu ber vi dig, låt din helige ande lägga sina välsignande händer, blåsa liv igenom oss. Låt strömmar av levande vatten bryta fram ur vårt allra innersta igen. Och du vet att vi som nu har varit med en lång sträcka, vi behöver uppleva att du förnyar oss igen. Låt ditt ord bli det fundament vi står på, själva den mat vi äter och hela det material vår tanke och vårt hjärta processar. Låt ditt ord rota sig djupare in i vår personlighet. Ber vi dig för hela den här gemenskapen. Herre, blås liv i oss. Låt de döda benen bli levande igen. Du som kan göra det, ingen annan kan. Led oss in där vi finns, församlingar, sammanhang där vi står. Ge oss ett ord ifrån dig. Låt oss få vara ett bud ifrån dig till människor. Tack för att du kan göra det. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Hörrni, jag tänker säga några ord om att vara kristen på jobbet. Det låter lite kanske väl enkelt, men jag tänker ändå att det är det här med att vara kristen i vardagen som är den avgörande frågan. Att vara kristen i en sån här dag är enkelt. Vi är bland oss som delar en gemensam uppfattning, men hur gör man när man är den enda? Och hur förhåller man sig där folk inte är särskilt intresserade av vad man tror? Hur är man kristen på jobbet? Det är grundtanken. Får vi se hur bra det här blir. Jag vill ta med er till Matteus evangelium kapitel 28. Och så läser vi vers 20 och framåt. Välbekanta ord. Ja, förlåt, vers 18, 28-18. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. När Jesus talar så talar han om att han håller på att hela, läka eller upprätta den här världen. Och han talar om någonting som vi ännu inte ser. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Det tror jag är sant, men jag ser det inte. Men jag behöver agera som om det vore sant. Det är en sanning som är på väg att förverkligas. Och de här frågorna, ni vet, all makt i himlen och på jorden, den väcker ju frågan om Guds allmakt. Har Gud all makt i himlen och på jorden? Vad skulle du svara på det spontant? Men det ser ju inte ut så. Och vår erfarenhet är ju att mycket av det som händer inte är Guds vilja och inte kan tänkas vara det heller. Det vill säga det finns någonting kring det här som man periodvis kan känna är nästan outhärdlig spänning. Jag tror på det Jesus har sagt. Han har all makt i himlen och på jorden. Men det verkar så svårt att få den makten omsatt i praktiken ibland. Och här kommer ju min bild av den nytestamentliga eller Jesuscentrerade allmakten in. Ni vet, jag brukar ibland hamna i uppenbarelseboken där Johannes, som ju själv sitter i fängelse, gammal man, någon annan har nycklarna till hans öde, han är inlåst, han är berövad alla sina ägor, han är bestulen på allt. Vi vet från andra kyrkohistoriker att, eller från de samtida, att han var anklagad för majestätsbrott. Och då vet man att då blev man fråntagen all sin rättighet, sitt medborgarskap, sina ägodelar, allt. Och så förvisades han till ön Patmos. Det är ju möjligen så att vi hoppas på att åka på semester till de öarna. Men för Johannes som är gammal så sitter han i fängelse. Och så kommer Jesus till honom. Och det första han får se, det är ju den store fantastiske Jesus med alla maktsymboler du kan tänka dig. Och sen kommer den här signalen till Johannes, den gamle mannen, när Jesus säger, du behöver inte vara rädd. För du vet, det är jag som har nycklarna till döden och dödsriket. Jag var död, men se, jag lever i evigheters evigheter. Och det där behöver Johannes bli påmind om, för hans vardagliga uppfattning var att någon annan hade nycklarna. Kan ni se den bilden framför er? Det är ju några fångvaktare med svärd och andra som går med nyckeln till hans liv, bokstavligt talat. Men när Jesus kommer till Johannes, så det första han liksom säger till honom, det är jag som har nycklarna. Det är jag som har nycklarna. Och sen går det bara några kapitel, och ni vet, vi kommer in i de här breven, så kommer ju det här som vi brukar läsa, i alla fall jag, i samband med nattvardsfirande, där Jesus säger, se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Känner ni igen den? Ja, men först säger han att jag har nycklarna och sen säger han, jag står och knackar. Hur är det egentligen? Och då tänker jag att när vi talar om att Jesus har all makt i himlen och på jorden, så är det en helt annorlunda sorts makt än vi är vana vid. Det är en vädjande allmakt. Det är en lirkande, lockande, det är en längtande, förhandlande allmakt. Ja, vi har ju 4 barn som nu är allt större. Men när de var 12 år, jag tror det var 12 års åldern, min yngste är nu 15. När de var 12 år så kom vi överens där hemma om att då ansvarar de för sitt eget rum helt och fullt. Och så talade jag ju som den ordningsmästare jag är, att jag förväntar mig att det ska vara ordning på rummet. Och det städas en gång i veckan. Jag försökte knyta det periodvis till vissa ekonomiska incitament som veckopeng. Utan framgång, jag har en mer omsorgsfull fru. Och lättare att förhandla med. Men vi hade ändå gjort överenskommelsen att det här är ditt rum. Och det hände ju emellanåt att man stod där i dörren, tittade in och så sa man, så här kan det inte se ut. Va? Det är ju, du ser du inte, det här är ju hälsofarligt. Det var inte så att vi sa ta fram dammsugaren. Ibland gick jag ju fram och sa ta fram skyffen. Det här är oacceptabelt. Vet ni vad mina barn sa då? Det är mitt rum. Vi har en överenskommelse och då sa jag, detta är inte ditt rum, det är mitt rum. Därför att jag har betalat för det här, och möjligen Helena också. Och i sanningens namn så är det väl kanske bankens rum, djupast sett. Men jag tänkte ändå, man håller en överenskommelse, eller hur? Det är ditt rum. Och ja, vi har sagt att vi ska respektera det. Och jag vet hur många gånger jag har stått utanför de där dörrarna och... Nej, kom inte in! Du får vänta, ni vet. Och då inser jag, vi har gjort en överenskommelse. Nu låter det som att jag är en arg pappa, det är jag inte. Jag tänker att det är det Gud har gett oss. Detta rum är vårt rum. Samtidigt är det han som har nycklarna till döden och dödsriket. Det finns inga dörrar han inte kan gå in igenom. Ändå verkar evangeliet säga att Gud inte omsätter allmakten i kraft och tvång. Utan det är en allmakt som vädjar, som lockar, som lirkar, som förhandlar. Som vackert står utanför dörren och knackar. Och hoppas att någon ska lyssna och vilja öppna. Kan ni se det spänningsfältet? Det är precis det jag tror som efterföljare till Jesus Kristus. Jag tror på en allmakt som skiljer sig ifrån nästan all annan maktutövning som finns på den här planeten. Det är en makt som inte innehåller hot. Det är en makt som aldrig tar till tvång. Det är en makt som hela tiden kommer underifrån. Det är en makt som i alla lägen respekterar människors frihet. Och som gång på gång ger tillbaka mandatet till mig. Trots att jag vet att allt jag är, allt jag har, allt jag äger, mitt andande, allt kommer ifrån Gud. Och ändå säger han, det är ditt. Gör med det som du finner det för gott. Vill du ha mitt råd så pratar jag gärna med dig. Vill du bestämma själv, gör det. Men du vet att varje gång du önskar är dörren till mig öppen. För mig är det viktigt att då och då reflektera över allmakten. Den vädjande, lockande, lirkande, omsorgsfulla allmakten som står utanför och knackar lite försynt och hoppas på att någon ska öppna. Han som har nycklarna till döden och dödsriket. För vilken ingenting och ingen är stängd eller låst. Han väntar. Det är det vi tror. Det är på något sätt våglängden i vårt evangelium. Och det är det som är nyckeln när vi möter andra människor. Vilken typ av anspråk har jag? Vilket förhållningssätt har jag? Och jag tänker det inte minst när vi möter de allra mest fattiga romerna. Ni vet, de som inte har någonting. Och jag som har allt. Hur möter jag dem? Hur förhåller jag mig till dem när jag vet att jag kan bestämma om de får sova eller inte? Om de kommer in eller inte? Hänger ni med? Någonting utmanas hos mig också. Hur är man som förälder? Nu har jag berättat lite om vem jag är. Men som förälder är man ju under en viss period i barns liv den allsmäktige inför barnen. Och det är allt för många föräldrar som tappar greppet om det och som missbrukar makten man har. Inte minst i våra sammanhang har det skett. Och i värsta fall dessutom med Gud som skäl för övergreppen. Det får bara inte hända. Tänk på vem Jesus är och hur han gör. Han har alla nycklar och ändå bultar han lite försiktigt. Ska man inte sätta gräns? Jo, naturligtvis. Det är inte det vi talar om. Men hur använder du din makt? Hur använder du de medel du har fått i din hand? Hur lätt är det inte att bli korrumperad? Jag tänker mig att det som är viktigt är att hålla ihop tillvaron. Det finns bara en värld. Men vi brukar ju tala om att man har sitt arbetsliv, man har sitt familjeliv och man har sitt trosliv och man har sitt fritidsintresse. Vi har på något sätt gjort en massa lådor av tillvaron, stuprör. Och så har man ett arbetsliv där man jobbar med vissa saker och sen har man ett kyrkliv. Och ni vet att det är som att ibland gå mellan olika världar. Det är olika normer i olika miljöer och man agerar efter olika parametrar. Men man mår inte riktigt bra av det. Därför att i kristen tro finns det bara en värld och den är Guds. Det finns bara en värld och den tillhör honom. Och vare sig jag är i min familj, på ett annat arbete, om jag går till min fritidsförening eller i kyrkan, det spelar ingen roll. Alltså sekularisering, i en definition av sekularisering är ju den här uppdelningen av världen. Det är väldigt påtagligt. Du får jättegärna vara religiös i kyrkan. Det är helt oproblematiskt. Men världen utanför, den är sekulär, det vill säga den är ren ifrån Gud. Och då tänker jag, nej men det går inte. Antingen är jag en lärjunge till Jesus Kristus över allt, annars är jag det ju inte alls. Och sen får jag kämpa med det här. Jag får liksom gång på gång bestämma mig för i vems fotspår jag ska trampa i den här tillvaron. Och det var kanske enklare längre tillbaka, där det fanns en större acceptans och självklarhet för att människor gjorde de valen. Idag måste jag ju motivera mitt beslut för väldigt många andra, för min egen familj och för mig själv om och om igen. Det enklaste vore att gå den stora väg alla andra går, som om Gud inte fanns och som om jag bestämde allt själv. Men jag vill inte det. Jag tänker, den Jesus som har, den Gud som har uppenbarat sig i Jesus, så som han är med hela det förhållningssätt han har till makt och till människor han möter, det skulle jag önska genomsyrade mig och mitt liv. Jag skulle vilja hålla ihop världen. Så det är den första utmaningen till oss alla. Håll ihop världen. Familjen, kyrkan, arbetet, fritiden. En lösning vi hade i pingströrelsen förr, det var att helt enkelt ta bort alla andra världar. Du var 7 dagar i veckan i kyrkan. Men det går inte riktigt längre. Ja. Utan man behöver finnas på andra håll. Då har vi också satt varningstrianglar på vissa miljöer. Det har inte heller funkat. Men ni vet, i pingströrelsen var det så här att om du gick in i krogen, går du in på krogen, går du ut i Guds rike. Och jag inser att det där var så, satt så djupt i människor att de visste att den dagen de gick på klassfesten eller den dagen de gick till studentkårens skiva, så hade de per definition lämnat församlingen. Det gjorde de ju inte, men det satt i dem. Därför att vi ville på något sätt hjälpa människor att förbli kristna, men vi hjälpte människor som ville vara kristna. Hade ett samtal med en kvinna i min egen ålder för ett tag sedan. Och hon drömde om att få bli pastor. Hela hennes liv var församlingen under tonårstiden. Ni vet, entusiast, idealist, brinnande på alla sätt. Ni har sett de sorterna. Så inträffade en stor kris i familjen och hennes mamma gick bort. Mitt i det där, som körledare för kören på ett av de här stora kristna lägren i den hetaste pingströrelsen, så träffar hon ju en kille som hon blir upp över öronen förälskad i. Och sen blir hon med barn. Och de var inte gifta. Och för henne så var liksom effekten av all den fostran hon har fått, det är att jag kan inte vara med längre. Hon fick inte leda kören längre, hur skulle det se ut? Hon som hade fått tala på alla möten fick inte tala längre. Och hon tänkte, har jag blivit en annan människa nu? Vad har hänt med mig? Så flyttade de till Stockholm. Och i Stockholm visste ingen. Och de gick lite grann i några kyrkor. Men de insåg ganska snabbt, det finns ingen väg tillbaka. Och så har hon levt 25 år. Borta ifrån den församling. Som hon har gett hela sin ungdom till. Och så träffades vi därför att hon känner att Gud talar till henne. Och så konstaterade vi bara att en del blev inte i rätt ordning i alla fall. Men man kan, jag sa till henne att jag inser att det som hände med dig och den där killen, som nu är hennes man sedan alla år tillbaka, de är lyckligt gifta och han är bara glad. Jag skulle inte kalla det otukt. Jag skulle möjligen kalla det otakt. Men du är ingen trolös människa. Och du är ingen otuktig människa. Men du är en människa. Och bara det har vi ibland haft svårt att hantera i våra sammanhang. Förstår ni, vi har gjort folk illa. Och vi har skapat en massa olika världar. Och gör du det kommer du aldrig in här igen. Går du ut där, då är den här dörren för alltid stängd. Och så tänker jag, varför har vi gjort så? Det är smärtsamt, det vill jag säga. Detta är smärtsamt. Håll ihop världen. Hjälp människor att hålla ihop tillvaron. Hjälp människor att ta med sig sin tro vart de än går. Om nu saker ibland kommer i fel ordning, det viktiga är ju att slutresultatet blir rätt. Det är min bestämda uppfattning. Om människor får barn i ett läge de inte har tänkt sig och inte planerat för, nummer ett, då vet jag ju, det beror ju på att de aldrig har förutsett att det som hände skulle hända. Alla som har planerat det, de blir ju inte med barn. Alltså de mest oskyldiga är ju de som synes mest skyldiga. Förstår ni vad jag säger? Och så tänker jag, folk är folk. Hjälp oss att dra in människor i kyrkan. Och jag har bett om förlåtelse. Jag har gjort det till folk. Jag har sagt att jag tror att mina företrädare hade de bästa avsikter. Men det kom ut alldeles fel i ditt liv. Jag är väldigt ledsen för det. Kan vi få en chans till? Och nu söker hon att bli diakon. Vilket är fantastiskt roligt. 4 barn har de. Och så tänker jag, 25 år av ett liv gick till spillo. Eller det blev ju inte så, för Gud gör ju något annat. Men ni förstår vad jag tänker. Vi behöver hålla ihop tillvaron. Vad söker människor efter? Jag håller på att prata runt här nu, men jag måste skärpa mig här nu. Punkt nummer 1. Vad söker människor efter? Ja, men när jag lyssnar på unga människor, får se hur det är i Finland, så inser jag att nästan alla unga människor, de vill ha ett kreativt arbete. En annan var ju glad att få plocka upp konservburkar på ICA vid jul. Det vill ju ingen göra. De vill göra filmer, skapa något. De vill jobba med välgörande verksamhet. De vill göra någonting som ingen annan har gjort. Och så tänker jag, vem ska skruva ihop prylar här hädanefter? Betongarbetare är inte så fel, men det är ingen som vill bli det. Är ni med på den? De vill resa. Härom sistens ringde ju en kille till mig och sa, tja, vet du vad jag är? Nej, Hanoi, tänker jag. 20 år gammal och har redan varit i Hanoi. När jag var 20 år hade jag varit i Oslo. Det var stort. Vi har en generation som reser runt världen och som upptäcker världen och som tänker, det vill man göra. Exotiska platser. Jag har några av våra bästa vänner, deras kille, när han slutade gymnasiet, då åker han, håll i nu, till Bali. Jaha, vad ska han göra på Bali? Det vet vi inte, tänker man. Ja, han ska surfa och fotografera. Ja, men du vet, som den medelålders man jag är, tänker jag, det är ingen ordning längre. Det kan inte vara nyttigt. Och sen 4 dagar innan kom han hem igen, vet, skäggig, brunbränd. Så tänker man, hur gick det? Han har tjänat massor med pengar på sina foton. Och så har han lärt sig surfa och surfa hans liv. Jag tänker, vad ska du bli när du blir stor då? Det här kan du inte leva på. 2 dagar innan julafton, 23 år gammal, så säger han bara, nu åker jag till Costa Rica. Jag ska vara där och surfa. När kommer du hem, frågar jag. Det får vi se. Hänger ni med? Jag inser, han är inte den enda. Så här är det. Är det bra eller är det dåligt? Och sen har vi det här jag har just rört vid. Alltså man vill hitta någon att älska. Och det här, det är ju någon sorts frihet i de här relationella frågorna som man inte riktigt är bekväm i alla fall inte jag. Lyssna nu, så går jag till första Mosebok och så läser jag om Adam och Eva, jordmannen som fick liv av Gud. Var fanns han? Ja, men han fanns ju på den mest exotiska plats du kan tänka dig. Gud planterar en trädgård som är fylld av alla frukter som du kan äta av. Och det är allting synligt du kan njuta av. Det är en sinnlig plats. Och sen säger Gud, ni vet, när man läser skapelseberättelsen så är det ju Gud som skapar solen och så säger han, det där är sol. Skapa marken och säger, det här är jord. Skapa träden och säger, det här är träd. Sen säger han till Adam, kom Adam, kolla alla de här djuren. Nu får du tala om vad de ska heta. Och som du säger att de ska heta, så ska de heta. Vem är det som har rätten enligt skapelseberättelsen att namnge? Det är ju Gud. Men rätt vad det är delegerar han sitt eget mandat till Adam och säger, Adam, vad säger de att ta över en stund? Jag tar fika paus. Du kan tala om vad alla heter. Jag kommer tillbaka och det du bestämmer. Så blir det. Det är sannoliken kreativitet. Det stannar ju inte där heller. Utan när Adam står där i den här fantastiska trädgården full av allt du kan se på och njuta av och äta, han får skapa, han får ge namn åt hela den här planeten. Sen dyker upp en naken tjej. Vet jag tänker, han hänger i den bästa trädgården du kan tänka dig, spritt språngande naken med en kvinna han älskar, och han är bara kreativ. Ursäkta, men det är en biblisk beskrivning, omskriven något. Men det är ändå värt att tänka på att detta är vårt ursprung. Och jag kan i en ung generation höra, tycker jag ibland, ett eko från Edens lustgård. Jag kan inte bara stå vid ett löpande band och skruva mutter i 40 år, jag kommer att dö. Jag är skapad för någonting annat. Och då tänker jag, ja men det stämmer, det var ju så Gud tänkte. Jag vill se någonting vackert, jag vill upptäcka något exotiskt. Så tänker jag, ja men det var så Gud tänkte från början. Ja, vi klär mig naken med någon jag älskar. Ja, det var nog också vad Gud tänkte från början. Förstår ni berättelsen? När man läser den här berättelsen så tänker jag, Adam har allt. Eva har väl ändå allt man kan tänka sig. Så kommer ormen och säger att du har missat något. Och jag tänker, hur kan man gå på den? Men Adam gör det. Och resten är, som man brukar säga, historia. Allt det Gud har gett människan vittrar sönder. Sexualiteten kommer vilse. Arbetet byter karaktär för fullt. Det som var att ge namn, att kliva in i Guds mandat, det blir till anletets svett. Hela den värld människan är en del av rämnar. Den går sönder. Och jag tänker inte kommentera det mer än att bara säga att ursprunget har vi. Fallet ser vi. Och då inser jag att en del av de värderingar jag har fått som nu drygt 50-årig man, de är mer anpassade till syndafallet. Ta dig samman och bit ihop och jobba. 40 år sedan är du pensionär. Det är inte så roligt, men det var likadant för mig. Medan en ung och ännu så länge lite fri generation längtar efter något annat som kanske är mer ursprungligt än det jag har i mig. Hänger ni med? Världen har gått sönder. Allt är påverkat. Så kommer frälsningen. Punkt 2. Frälsningen. Min idé är att Gud börjar återställa. Det vill säga, det som är förlorat, som vi fortfarande kan ana, det börjar Gud återställa. Romarbrevet kapitel 3, vers 23. Vad står det där? Romarbrevet 3, 23. Alla människor har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Härlighet på grekiska är ordet doxa. Och det betyder ju glans. Mest kopplat till guld, men också betydelse. Signifikans. Doxa handlar ju om någon sorts utstrålning av mening, substans, betydelse, värde. Och så säger Paulus, alla har vi en gång haft det men förlorat det. På hebreiska är ordet för härlighet kabod. Och ordet kabod, det hebreiska är ju en mer konkret språk. Kabod betyder tyngd, någonting tungt. Och det är därför det i Gamla testamentet, varje gång någon kommer in i Guds närhet så inträffar exakt samma fysiska fenomen. Man faller ihop. Varför? Därför att Herrens härlighet kommer. Och det är som en nästan fysiskt påtaglig tyngd över människor. Men inte en tyngd som tar livet ur en, det är en tyngd som handlar om den yttersta meningen, den djupaste betydelsen. Härligheten, den är förlorad. Och så vet ni Daniel som får profetera över kungen som visserligen hade härlighet, och så säger han, du har blivit vägd men befunnen för lätt. Det associerar direkt till att det finns ingen härlighet över det du gör. Du tror att du har makt och betydelse, men det är luft. Alla har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud. Men så börjar Gud återge härligheten till oss. Följ med mig till första Korintierbrevet kapitel 2. Första Korintierbrevet kapitel 2, vers 6. Vishet förkunnar vi för de andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet som var fördold, men som redan före tidens början av Gud var bestämd att leda oss till härlighet. Hör du ordet? Vad är det Gud har bestämt ska hända genom Jesus Kristus? Ja, säger Paulus, och han har hela den gammaltestamentliga bildvärlden med sig. Gud har bestämt att genom Jesus Kristus ta oss i handen och leda oss tillbaka till det som livet är tömt på, härligheten. Synden har tömt ditt liv på härlighet. Guld har blivit grus. Det sköna har blivit fult. Men nu tänker Gud vända det och han ska leda dig tillbaka till härlighet. Och då tänker han inte på himlen bara. Han tänker på att någonting är på väg att hända redan här och redan nu. Livet ska få tillbaka sin inneboende värdighet, sin inneboende betydelse. Och du är bärare av detta. Första Korintierbrevet kapitel 10, vers 31. Det ryckt ur sitt sammanhang, men jag tar mig den friheten. Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Det är märkligt uttryck, men ordet ära hänger ihop med ordet härlighet. Det vill säga, om du nu vet att Guds avsikt med dig är att på något sätt återge härligheten till den här världen, se då till att allt du gör det med avsikten att liksom dra Guds härlighet med dig igen. Och så säger han, om det du äter eller dricker eller vad du än gör det till Guds ära. Det är ett förhållningssätt som vi skulle kunna ta. Det vill säga, ni har väl alla läst de här fantastiska berättelserna om groder som blir prinsar. Det tror ju vi faktiskt är sant. Det är ju, jag tänker varje gång jag läser det är som en sorts genklang av evangeliet. Och du vet, det du tar i kan få tillbaka förlorad härlighet. Du är ledd tillbaka till härlighet. Men Paulus säger att du också på något sätt kan dra denna härlighet till dig. Och vad du än gör, om du äter, om du dricker eller vad du än gör, gör det till Guds ära, till Guds härlighet. Det är den du på något sätt har med dig tillbaka in i världen. Utan härlighet, jag brukar tänka det, när härligheten försvinner, ja, det är då skapelsen blir natur. Utan härlighet, det är då Guds avbild blir homo sapiens. Utan härlighet, det är då Guds avbild blir en konsument. Men med Guds härlighet så blir en konsument den levande Gudens vittnesbörd och avbild. Med Guds härlighet över sitt liv är jag inte bara den upprättgående apan. Jag är Guds representant. Det händer något. En groda blir en prins. Detta är vårt uppdrag. Det är vi som är budbärare för härligheten. En del rabbinska bibellärare eller fariser, de har ju talat om att man ska göra saker, jag tror det heter med kavana. Det är ett rabbinskt uttryck och det är förmodligen det Paulus har med sig. Det ligger underförstått. Det vill säga att du ska göra saker med en helig avsikt. Vad du än gör, gör det med en helig avsikt. Så jag tänker att när vi äter mat hemma hos oss, då ber vi bordsbön. Jag inser när jag kommer på besök hos en del församlingsmedlemmar att bordsbön ber man bara när pastorn kommer. Men, och det är inte bordsbönen som är avgörande, men det är ju ett sätt för mig att visa en helig avsikt. Jag ska inte bara glufsa i mig lite näringsämnen för att få metabolismen att funka. Utan detta är mitt sätt att förhärliga Gud som låter marken ge frukt. Jag ser inte bara att det här är jordbruksprodukter. Detta är Guds skapelse som jag får njuta av. Det är ett förhållningssätt, hänger ni med? Och det är inte nödvändigt att man knäpper händerna och säger tack och Gud för maten. Det kan bli ritual bara det. Men det finns en helig avsikt. Vare sig ni äter eller dricker, vad ni än gör, gör det till Guds ära. Och det är det här Paulus skriver om när han skriver till människor som vi ju har svårt att föreställa oss vilken situation de befann sig i. Titta i Efesiebrevet kapitel 6 och vers 5. Efesiebrevet kapitel 6 och vers 5 och ett litet stycke framåt. Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet att de och ni har samma Herre i himlen. Och han tar inte hänsyn till person. Han talar till dem som ju inte har något val alls, eller hur? Som om de hade alla möjligheter i världen. Han talar till dem som inte äger sin egen existens, som är fullständigt utlämnade åt herrar. Vi kan inte förstå situationen. Men han talar till dem som att de fullt ut kan bestämma sig för hur de förhåller sig. Och det förhållningssättet kommer att dra ner Guds härlighet när de går fram. Gör det ni gör som om det gäller Herren. Det är ett förhållningssätt. Varför? Den här världen är tömd på härlighet. Gud har kallat mig att få tillbaka den härligheten. Min kallelse är att var jag än går fram, vad jag än gör, dra med mig denna härlighet från Gud. Så vad jag än rör vid, vem jag än talar till, vilket sammanhang jag än befinner mig i, så har jag med mig en sorts mandat från Gud som har med hans härlighet att göra. Och återvändandet av denna härlighet. Hänger ni med? Gör det till Guds ära. Då tänker jag på att det där har med vårt arbete att göra. Vad tänker vi när vi jobbar? Jag satt och pratade med en kille som han jobbar på Volvo. Och hans huvuduppgift var att ta fram en plastplupp. Det är mitt ord för saken. Han reste till Tyskland. Han pratade med materialprofessorer. Den där plastbiten skulle tåla ett visst tryck och den skulle klara en viss värme. Och han tjänade väsentligen mycket mer pengar än mig, men han var väldigt mycket mer uppgiven än jag. Och så sa han, det är lätt för dig som jobbar med evangeliet och får predika, att känna mening. Hur ska det vara för mig? Jag jobbar med en plastplupp. Hur kul är det? Ja, men så jag fattar att de måste betala dig mycket mer än mig. För ingen vettig människa kan hålla på med sånt om man inte fick ohutligt bra betalt. Men sen insåg jag, vi pratade vidare, sen tänker jag så här, nej men du, Bibeln säger, vad du än gör, gör det som om det gäller Herren. Herren behöver inte plastbiten, plastbiten är underordnad. Men vart du än går fram möter du människor. Tänk dig nu att det är för rikets skull den här plastbiten ska fram. Och att det är för Jesus skull som du står i den här tjänsten. Och om du har det förhållningssättet, att jag gör det här för Jesus skull, inte för Volvos skull. Det kan ju ingen människa leva på i längden. Utan du gör det för Herrens skull. Du är hans tjänare. Vad du än gör, om de ger någon annan uppgift, så går du in i det som Herrens präst. Du är länk mellan himmel och jord, vart du än befinner dig. Det är med den avsikt vi kristna går till jobbet. Det är med den avsikten vi kristna sitter i sammanträde. Det är med det förhållningssättet vi sitter vid ritborden, utövar vårt ledarskap, vårdar de sjuka. Jag är här för att fylla denna värld med mening. Jag är här för att dra ner Guds härlighet där jag befinner mig. Den här världen är tom, den är grus, den är öde, den är under tomhetens och mörkrets välde. Jag är ljuset. I all enkelhet är jag ljuset, för jag har en liten skärva av Guds härlighet med mig i mitt liv. Och när jag nu står här gör jag det för Herrens skull. Och när jag nu äter så äter jag för hans skull. Och när vi dricker kaffe om en stund så dricker vi kaffe för Herrens skull. Och när vi hälsar på varandra och när vi går tillbaka, vi gör det för Herrens skull. För vi är här för att dra härligheten tillbaka. Hänger ni med på den? Det är vårt förhållningssätt när vi går till jobbet. Det är inte så noga vad du gör. Det noga är hur du gör det. Det är inte så noga med exakt vad du gör, utan vem du är. Vem är du? Vem är du som Gud har satt på den arbetsplatsen? Vad är det ditt liv lyser av? Vad du än gör, gör det för Herren. Så vill jag säga något om ditt hjärta. Sen inser jag att jag ska sluta. Första Petrus brevet 3, 15-16. Nu ska ni få två råd här. Ta med dem här till arbetsplatsen. Första Petrus 3. 15-16. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak, så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Det finns saker du ska hålla heligt i ditt hjärta. Och vad är det? Det är Jesus. Se till att han alltid har hedersplats i ditt hjärta. Det ska du vaka över, det säger Petrus. Håll honom helig. Varför det? Det finns så mycket oheligt. Och med oheligt menar vi inte att det just är ogudaktigt eller avgudadyrkan. Det är bara tomt. Det heliga är ju det som gör världen vacker. Håll Jesus helig i ditt hjärta. Och så kommer det här. Ta med det här till jobbet. Var beredd att svara om någon begär besked om ditt hopp. Och då är mitt råd till dig att du inte ska köpa en knapp där det står jag jobbar för Jesus, vem jobbar du för? Du behöver inte ha det förhållningssättet. Vi har ju ofta hamnat där, ni vet, lite plakatkristendom. Faktum är att Petrus säger att du behöver inte säga något alls förrän någon frågar. Då ska du nog vara förberedd. Men du behöver inte trumpeta ut på din arbetsplats att jag representerar Jesus, ni då? Jag kommer aldrig glömma jag stod i matkö, vi har ett café Philadelphia, där vi har en del volontärer som ju är fantastiska. Och så var det, det kom ju vanliga hantverkare och ni vet tjänstemän som käkar lunch i Philadelphia utan att riktigt veta att det är en kyrka. Och så står det någon hantverkare med hammaren i brallan och så tar han om och så står en av våra äldre volontärer där. Och så säger han, du, åh, schysst käk här, vad god mat, säger han. Och då tittar den här äldre damen på honom och säger, ja, jag jobbar för Jesus. Och så tänker jag, det där blev bara fel. Vad onödigt sagt. Hon kunde, det hade varit mycket bättre om hon hade sagt, tack, vad roligt att höra. För det var det han sa och det var den responsen. Han måste ju tänkt, vilken planet har jag kommit till? Det Petrus säger, lyssna nu, det är, var beredd att ge skäl när någon frågar. Men du måste inte ha en banderoll på bilen eller sätta upp något på huset eller köpa knappar och sätta eller t-shirt där det står jag är ingen slump, är du? Det är inte alltid det som är. Detta är mitt råd till dig på den arbetsplats där du finns. Håll Jesus helig i ditt hjärta. Du vet att du har härligheten ifrån himlen med dig. Det räcker att du vet det och håller det helig. Behöver inte tala om för allt och alla vad det är som är rätt och fel och vad de ska tänka och inte. Men om någon frågar, då kan du svara. Hänger ni med? Jag tänker på en av mina goda vänner som sitter ganska högt upp i näringslivet. Han blev inbjuden på en middag och han tänkte, vad roligt. Han visste inte vad middagen hamnade om, men i ett fint hus i central, eller lägenhet eller våning heter det, i centrala Stockholm. När han kommer dit så ser han att det är stora delar av den ledande eliten i näringslivet i Stockholm som är där. Och han, ni vet, man känner, jag är här. Oh, jag är en viktig person. Ni vet, han uppfylldes av det där. Att få vara med i detta. Och så sätter de sig ner och börjar äta. Och så inser han efter ett tag att hela den här middagen är riggad utifrån en ateistisk agenda. Det vill säga världen har bjudit ihop oss för att samtala om hur vi ska motverka kristen tro. Han blev ju helt platt. Men han insåg att jag kan ju inte säga någonting. Så han satt bara tyst. Och han blev mindre och mindre glad ju längre middagen gick. Och tänkte, han var så himla nöjd när han kom dit och kände sig så snuvad efter ett tag. Men han sitter där och försöker hålla god min, ni vet. Sen går det ett tag och så några veckor senare, han bara är tyst hela vägen och vet inte vad han ska säga och inser att vad han än säger kommer det bara bli fel. Så han tar sig igenom middagen, äter efterrätten, tackar och går. Så går några veckor, sen ringer hans telefon och så är det en annan utav de här näringslivstopparna som säger, du, jag var på den där middagen där du var. Ja, säger han, det var trevligt. Ja. Och så säger den mannen i den andra änden av luren, du, jag noterar att du inte sa något. Du brukar alltid prata. Nej, sa han, jag sa inget. Och så, han vill inte säga något, så borrar han vidare. Den här mannen i andra änden vill ju veta, vad tänker du? Och då säger min vän, jag är ju kristen. Det satt djupt inne. Att komma ut som kristen i näringslivet är inte lätt. Han säger, jag är kristen. Då blir det tyst i andra änden. Jag förstår det, säger han bara. Och sen har de ett helt fantastiskt samtal. Han upplevde ju sig så besegrad efter den där middagen. Han sa inte emot. Han kände att jag sviker allt. Vad ska jag göra? Jag har inget att säga. Det kommer bara bli fel. Han teg och backa. Kan ni känna igen den känslan? Vad gör jag här? Håll Kristus helig i ditt hjärta. Det är inte alltid du vinner rummet, men ditt hjärta regerar du över. Håll Kristus helig i ditt hjärta. Det gjorde han. Sa ingenting, gick hem. Och sen kommer frågan. Vad är det du har med dig? Och han fick berätta om sin tro. Och visade sig att den här andra chefen har ju föräldrar med ortodox bakgrund. Så det sitter någon sorts stark kristet bakgrundsbrus i hela hans liv. Och så inser jag att ateismen är nog på ett sätt väldigt smart. Men evangeliet är fyllt av härlighet. Och det är bättre. Så oändligt mycket bättre. Det har du med dig. Sista ordet jag vill ge dig är från Filipperbrevet 2, 12-15. Filipperbrevet 2, 12-15. Därför, mina kära, ni som alltid har varit lydiga, arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mer nu när jag är långt borta. Ty det är Gud som verkar i er, så att ni både i vilja och gärning förverkligar hans syften. Gör allting utan knot och utan förbehåll, så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn, som barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen. Hade det varit modernt skrivet, då hade han väl sagt, då hade vi lyst som neonskyltar, eller, ja, det är inte neon längre, det är de här lysdioder. Han talar ju om att man på något sätt kan utstråla någonting. Och vad är nyckeln dit? Jo, sluta gnäll. Det är det han säger. Arbeta på din frälsning med fruktan och bävan och sluta gnäll. För allt i världen. Då kommer du lysa som en rejäl skylt i ett ont och fördärvat släkte. Knota. Får man inte avvikande synpunkter? Jo visst, kan man framföra konstruktiv kritik. Absolut, det bör man göra. Som kristen ska man ge konstruktiva idéer och också när man har möjlighet säga att jag tycker vi gör så och inte så. Men sluta gnäll! För gnälla gör de som är offer. Ja, nu har de bestämt igen då. Och vad de egentligen tänker, det begriper ju ingen levande människa. Vem talar så? Ett offer. Och du är inget offer. Du är son och dotter till den levande guden. Du är upprättad, frälst och fylld av ande. Det ger inte synd om. När jag blev föreståndare i Philadelphia, jag tror jag berättat det här, så visade det sig när jag kom dit att ekonomin var betydligt mycket sämre än man hade sagt. Och när jag såg första kvartalsbokslutet så tittade jag på siffrorna och det var ju 2 nollor mer back än jag är van vid. Det var miljonbelopp som fattades. Så jag tänker, det här går ju inte. Man kan inte, vad gör vi nu? Och så blev det här en liten historia och så sa ju folk att det är ju hemskt att du skulle behöva få det här. Och efter ett tag började jag tänka, ja, det är hemskt. Undra inte om det rent av är synd om mig. Va? Tänk att jag inte visste. Nej, de lurade mig. Ja, det är inte klokt. Det är ju ganska skönt för en själv, eller hur? Det är någon annans fel. Det är inte mitt fel. Det var jag helt säker på. Det är definitivt någon annan. Och jag får ta ansvar. Ska jag ta ansvar? Jag ska säga upp. Jag sa upp 16 personer som blev otroligt ledsna. Det var jag fick göra det. Och människor sa till mig ganska ofta, det är ju, vad jobbigt för det. Ja, det är jobbigt det här. Så ringde jag Pelle Hörnmark, våran föreståndare i Pingst. Och så började jag säga det här, att ja, det är inte lätt det här. Jag tror till och med jag fick ur mig någonting om att det var kanske synd om mig. Då säger Pelle, som bara Pelle Hörnmark kan, dö, pienso. Det finns människor det är synd om. Du är inte en av dem. Jag vill säga det till alla er här inne. Det finns människor det är synd om. Men det är inte vi. Du har Jesus som din Herre och frälsare. Du har den heliga ande som din hjälpare. Du är Guds son, du är Guds dotter. Jag vet att vi alla går igenom motstånd. Vi upplever sorger och besvikelse. Det går inte vår väg. Vi får vara med om saker som vi inte var förberedda på. Det kallas livet. Det är det vi alla går igenom. Det är en väldigt tuff resa. Och det vi vet är att det är 100% dödlig utgång på det vi håller på med just nu. Men vi tror att det finns något som är värre än att dö. För när vi dör kommer vi i hans barmhärtiga händer. Det finns människor det synd om, men det är inte oss. Sluta gnäll. Sluta knota. Och du kommer att lysa som ett himla ljus i den här världen. Så mitt råd är, håll Kristus helig i ditt hjärta. Var beredd att ge svar och sluta gnäll. Du vet, att få anställa en sån som dig, man kommer vara lycklig sen. Nu ska vi be.